I tusentals år var det normala att nästan ingenting blev bättre för de allra flesta. Sen kom några århundraden då nästan allt förändrades. Vi föddes in i efterskalvet av den explosionen och kallade det normalt.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotic. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum swoon. Salto quântico. Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Vi är så vana vid tanken på utveckling och framsteg att vi nästan glömmer hur märkliga de här begreppen egentligen är. För oss betyder framtiden nya teknologier, nya mediciner, snabbare datorer, effektivare energisystem och kanske en och annan katastrof på vägen. Men själva grundidén finns där. Framtiden ska vara bättre än nuet. Så här har människor inte alltid tänkt. Under större delen av historien var livet sig likt, mer eller mindre, cykliskt, generation efter generation. Det enda som växlade var årstiderna och namnet på kungen då och då. Men den vanliga människans levnadsstandard rörde sig knappt. Och ändå fanns uppfinningarna där. Romarna byggde vägar, akvedukter, badhus och betongkupoler som står kvar än idag. Men varför blev det ingen industriell revolution i Rom? Kan det vara för att romarna inte var lika besatta av utveckling och framsteg som vi? När blev för övrigt framsteg samma sak som tillväxt? Veckans kvanthopp handlar alltså om utvecklingens utveckling. Om hur det blev så att vår värld aldrig är färdig. Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen med! Föreställ dig en liten metallkula. Den står på ett stativ över en eld. Ur kulan sticker två små böjda rör, riktade åt varsitt håll. Inuti kulan finns vatten. När elden hettar upp metallen börjar vattnet koka. Ånga pressas ut genom rören och kulan börjar snurra. Det är nästan löjligt enkelt det här. Vatten värms upp, ångan skapar tryck, trycket föder rörelse. Men i den där lilla snurrande kulan finns också en av världshistoriens mest förbryllande frågor. För det här är ingen maskin från 1700-talets England. Det är inte sotiga fabriker i Manchester i bakgrunden. Inga kolgruvor, inga järnvägar. Det är inte den industriella revolutionens rasslande hjärta vi hör här. Den här apparaten beskrevs nämligen redan under antiken. Den brukar kallas Eolipilen eller Herons kula efter Heron från Alexandria. Det är en sorts ångturbin, en leksak kanske, ett tempeltrick. Men ändå en maskin där ånga omvandlas till rörelse. Romarna kände alltså till principen, eller åtminstone fanns den i deras värld. Och då infinner sig frågan som nästan inte går att låta bli att ställa. Varför hände ingenting? Varför blev det inga romerska ånglok? Varför började inga romerska fabriker spotta ut textilier, spikar, vagnar, vapen och verktyg i industriell skala? Varför fick vi inga kolsvarta industristäder vid Tibern? Inga romerska järnvägstationer, inga senatorer som klagade över att slavarna har blivit arbetslösa på grund av maskiner. Romarriket hade ju alltså så mycket av det där som vi förknippar med civilisation. Vägar, akvedukter, kloaker, centralvärme i fina villor. Betong, bra betong dessutom. De kunde bygga Pantheon, vars kupol fortfarande står i Rom nästan 2000 år senare. Men faktum kvarstår. Rom industrialiserade sig aldrig. Livet och arbetet i antikens Rom var hårt, kroppsligt och osäkert för alla utom en handfull utvalda. Skördarna varierade, sjukdomar härjade, barn dog. Energin kom från muskler, oavsett om de tillhörde människor eller djur. Och det var ju alltså inte det att romarna skulle ha saknat intelligens. De hade tekniskt kunnande också, organisationsförmåga och resurser. Men ändå satte de inte igång den där kedjereaktionen, den som vi i efterhand kallar moderniteten. Det första hindret är det mest grundläggande. För att framsteg ska kunna ske måste man faktiskt tro att framsteg är möjliga. Det här kan låta märkligt innan man tänker efter. Vad menas egentligen med att framsteg skulle vara omöjliga? Jag menar, det är ju bara att se sig omkring. Framsteg finns överallt. Men enligt den dominerande världsbilden under större delen av mänsklighetens historia var utgångspunkten i princip den motsatta. Och Rom var inget undantag här. Den romerska kulturen präglades av en djup, nästan religiös vördnad för förfäderna. De stora männen var de forna männen. Och de bästa tiderna var de svunna tiderna. Men Rom hade ju gott om invånare och rimligen tänkte inte alla att allt bara skulle barka ut för härifrån. Okej, låt oss säga att du är ett romerskt avantgarde-geni som faktiskt tror på framsteg. Vad händer sen? Ingenting. För det finns inget sätt för dig att försörja dig på det. Det här är ett grundläggande problem med produktionen av kunskap. Kunskap är nämligen vad ekonomer kallar en icke-exkluderbar nyttighet. Du ägnar år åt att komma på någonting och när du sen delar med dig av det vet alla andra det också. Gratis. I praktiken betyder det här att om du inte kan fånga upp värdet av din upptäckt, då svälter du ihjäl. Så hur hanterade då romarna det här problemet? I det antika Rom fanns i princip två alternativ. Antingen föddes du mycket rik eller så hittade du någon annan som hade fötts mycket rik och fick honom att finansiera dig i utbyte mot att du fick honom att framstå som världens smartaste typ. Det kallas mecenatskap det här. Men Mecenatskapet har ett enkelt problem. Du får bara betalt för att göra sånt som eliterna vill ha. Och den romerska eliten, de såg inte nödvändigtvis verkstaden som en plats för en fri och bildad man. Han studerade retorik istället, eller juridik, filosofi, poesi och ja, politik till och med. Den mekaniska konsten däremot, sånt hörde sämre folk till. Men okej, låt oss säga att vårt framstegsinriktade romerska geni föds ekonomiskt oberoende och därför inte behöver något mecenatskap. Vad händer då? Tja, sannolikt går vår hypotetiska romare inte i närheten av en verkstad. Och om han gjorde det så, ja, då skulle hans likar skratta skitigt åt honom. Det här kan de facto ha varit den största kulturella barriären i Rom. Filosofer sysslade med idéer. Hantverkare sysslade med saker. Och det var så gudarna ville ha det. Men det innebar att idéerna och sakerna aldrig möttes. De människor som förstod hur världen fungerade, de byggde ingenting. Och de människor som byggde saker hade ingen aning om varför saker fungerade. Det fanns ingen återkopplingsslinga eftersom de två sidorna levde i helt olika världar med vattentäta skott emellan. Saker föder idéer. Idéer föder saker. Det är återkopplingen som är revolutionen. Och den återkopplingen var svag i Rom. Föreställ dig alltså Heron från Alexandria när han beskriver sin ångmaskin för sina likar. Det fanns helt enkelt ingen i närheten som kunde titta på den och säga att jäklar anamma vad det här skulle göra mitt liv eller mitt arbete så mycket lättare. Men det fanns också en ekonomisk orsak till att Rom inte industrialiserades. Romarriket byggde i hög grad på ärövring, skatt, arrenden, slaveri och kontroll över människor överlag. Den som var mycket rik behövde inte nödvändigtvis bli rikare genom att uppfinna en maskin som sparade arbete. Varför skulle man vilja spara arbete? Arbete var ju brutalt billigt eftersom människor själva kunde vara egendom. Om du har tillgång till slavarbetskraft finns det helt enkelt mindre tryck att ersätta människomuskler med maskiner. Och så fanns den kanske märkligaste orsaken av alla. Framtiden var inte självklart bättre än det förflutna i Rom. För oss är det nästan svårt att förstå det här. Vi är så vana vid att tänka att det nya ska vara bättre. Nästa mobiltelefon, nästa generation datorer, nästa energisystem, nästa version av allt ska vara bättre än den förra. Vi lever i en kultur där framtiden, också då när vi fruktar den, ändå alltid är laddad med nyhetens behag. Men många äldre kulturer tänkte inte så. De tänkte ofta i termer av förfall. Den bästa tiden låg bakom dem. Guldåldern var förlorad. Hjältarna var döda. Visheten fanns hos de gamla. Historiens trappa bar helt enkelt inte uppåt. Den var en långsam nedstigning från en ursprunglig ordning. Hos den grekiska diktaren Hesiodos finns bilden av människosläktets åldrar. Först guld, sedan silver, sedan brons. sedan hjältarnas tid och till sist järnåldern. Den hårda, strävsamma tid där människorna nu lever. Hans nu, alltså. Hos romarna fanns en stark vördnad för mos majorum, förfädernas sed. Att vara modern innebar inte automatiskt att vara bättre. Det betydde snarare att man hade förfallit från en äldre dygd. Den här synen finns för övrigt inte bara i antiken. Den dyker upp i många traditioner. Paradiset ligger bakom oss. Världen har fallit. Tiden sliter ner allting. Människan blir svagare, dummare och mer korrumperad. Det låter ju bekant det här, eller hur? Med kristendomen fick historien visserligen en ny riktning till att börja med. Men inte den riktning som de lär ut på Hanken. Historien i kristentappning rör sig mot frälsning, dom, Guds rike och den yttersta dagen. Den rör sig inte mot billigare textilier, högre produktivitet och ökad levnadsstandard. Det är först i det tidigmoderna Europa som någonting börjar skifta på allvar på den här fronten. Den vetenskapliga revolutionen rubbar auktoriteten hos antikens vise. Copernicus, Galilei, Kepler, Newton. De visar att de antika tänkarna inte hade sista ordet nödvändigtvis. Aristoteles kunde ha fel. Ptolemaios kunde ha fel. Världen kan förstås bättre idag än igår. Och det här var en enorm psykologisk omvälvning. För om de gamla kunde ha fel om, säg nu, himlen, kunde de ha fel om annat också. Och om de moderna kunde överträffa de gamla i kunskap, kanske framtiden faktiskt också kunde överträffa det förflutna. En av dem som satte fart på saker och ting var den brittiske filosofen och statsmannen Francis Bacon på 1600-talet. Bacon tänkte sig kunskap som någonting mer än bara kontemplation. Kunskap skulle inte bara förädla själen eller vinna debatter. Kunskap skulle användas. Den skulle lindra människans villkor. Kunskapen skulle ge oss makt över naturen. Inte i betydelsen att vi skulle stå utanför den, utan i betydelsen att vi skulle förstå dess lagar så väl att vi kunde samarbeta med dem, utnyttja dem och ja, rent av tämja dem. Det var också Bacon för övrigt som föreslog att de hantverkare som experimenterade och de vetenskapsmän som tänkte behövde mötas någonstans på mitten. Spolar vi framtiden drygt ett sekel så ser vi faktiskt just det här. Folket med idéerna, vetenskapsmännen, som arbetar tillsammans med sakernas människor, hantverkarna. Universiteten anställde verktygsmakare och de vetenskapliga sällskapen hade särskilda instrumentmakare i sin tjänst. Och därför kan en viss James Watt, som själv inte har någon universitetsexamen, anställas av universitetet i Glasgow som instrumentmakare. En dag ber en professor honom reparera en modell av en så kallad atmosfärisk ångmaskin, en enkel apparat som används i undervisningen i naturfilosofi. Fysik skulle vi kalla det. Watt tar en titt på den här apparaten och lägger märke till att den är ganska ineffektiv. Och sen förbättrar han den. Det är just den förbättringen som vi idag oftast förknippar med uppfinningen av den moderna ångmaskinen. Den teknik som kanske mer än någon annan brukar få äran för att ha satt igång den industriella revolutionen. Under upplysningen utvidgas det nya kunskapstänkandet till ett helt program. Man börjar tänka att samhället kan reformeras, straff kan mildras, sjukdomar kan bekämpas, jordbruk kan effektiviseras och okunskap kan trängas tillbaka.
Ha?
Så saker tar nu fart, inte minst med hjälp av tryckpressen. Vetenskapliga tidskrifter sprider de nya idéerna. Akademier och sällskap förvaltar dem. Och patent gör det åtminstone i princip möjligt att belönas för en uppfinning. Det börjar finnas ett system som gör det sannolikt att uppfinningar följs av fler uppfinningar. Men den som har läst sin Dickens vet ju att den industriella revolutionen är inte bara en triumf. Den är också sot, barnarbete, trasiga kroppar, städer utan avlopp och lungor fyllda av koldamm, landskap uppgrävda av gruvor och ett energisystem som så småningom börjar förändra hela planetens klimat. Och det är här som framstegsidén blir dubbel. Vi kan ju inte bara avfärda den rakt av, det skulle vara historielöst. Moderniteten har gett oss sådant som tidigare generationer bara kunde drömma om de ens kunde det. Dramatiskt lägre barnadödlighet, längre liv, bättre medicin, utbildning, belysning, värme, transporter och tillgänglighet. En massa av det där som vi tar för givet. Men vi kan inte heller dyrka framstegsidén okritiskt. Samma process som lyfter människor ur fattigdom kan också slita sönder ekosystem. Samma uppfinningskraft som ger oss vacciner ger oss bomber. Samma kunskap som gör jordbruket effektivare kan också ge oss övergödning och bekämpningsmedel överallt och skadliga monokulturer. Och jag var redan inne på det, samma fossila energi som befriar oss från muskelarbete binder oss vid koldioxid. Framsteget är inte en ängel. Det är en motor. Och en motor bryr sig inte automatiskt om vart den driver oss. Och sedan en bit in på 1900-talet har den här motorn alltmer förknippats med ett särskilt ord. Tillväxt. Idag låter det nästan självklart. Vi talar om ekonomisk tillväxt som om det vore samhällets puls. Är tillväxten tillräckligt hög? Är vi i recession? Vad händer med produktiviteten? Bruttonationalprodukten växer fram som mätinstrument i samband med 1930-talets depression och behovet av att förstå vad hela ekonomier faktiskt klarar av att producera. Simon Kuznets, en av de centrala gestalterna i den amerikanska nationalräkenskapens historia, varnade redan 1934 för att man inte skulle förväxla nationalinkomst med ett lands välfärd. OECD påminner idag oss om samma sak. BNP-tillväxt är inte samma sak som socialt eller ekonomiskt välbefinnande. Men mått som går att sätta siffror på har en märklig makt. Det som kan mätas kan jämföras. Det som kan jämföras kan rangordnas. Och det som rangordnas kan bli politik.
So somebody said, why did you appoint a rich person to be in charge of the economy? I said, because that's the kind of thinking we want.
Efter andra världskriget blir tillväxt nästan ett fredsprojekt. Om ekonomierna växer kan lönerna stiga, välfärdsstater kan byggas och utvecklas, klasskonflikter kan mildras och demokratier kan stabiliseras. I den fattigare delen av världen blir utveckling ofta liktydigt med industrialisering, infrastruktur och högre produktivitet och just det stigande BNP per capita. Utvecklingen har med andra ord nu en siffra. Och siffran blir en berättelse. Ett land som växer är på väg framåt. Ett land som inte växer har problem. En regering bedöms efter kurvor. Framtiden mäts i procent. Och det är ju inte svårt att förstå varför. Fattigdom är inte romantisk. Brist är inte ädelt. Den som saknar allt det där viktiga som el och rent vatten, mediciner, skolor, fungerande vägar och trygg matförsörjning, allt det där, behöver inte en filosofisk essä om BNP:s begränsningar. Den behöver materiell förbättring. Men när ett samhälle redan har allt det där, när ett samhälle redan är mycket rikt, då blir frågan svårare. Vad betyder framsteg då? Är det att konsumera ännu mer, bygga ännu större, byta telefon ännu oftare? Eller kanske att arbeta mer effektivt, slopa de röda dagarna, vad sägs om det? Och sammantaget att producera fler saker som snabbt blir avfall. Eller kan det vara så att framsteg är någonting helt annat? Kanske det är renare luft, mer tid, mindre ensamhet, stabilare klimat, färre arter som försvinner, bättre vård, fungerande demokrati kanske. Och människor som faktiskt orkar leva sina liv, inte bara överleva. Barn som inte förlamas av klimatångest innan de ens har hunnit bli vuxna. Det märkliga med det här är att vi idag befinner oss i en ny sorts brytningstid. Under lång tid var problemet att människor inte trodde tillräckligt mycket på framsteg. De såg framtiden som färdigt utstakad av ödet, som en väntan på domedagen eller på nästa missväxt eller epidemi eller någonting. Sen kom den moderna världen och vände på den här steken. Vi började tro så starkt på framsteg att vi förväxlade det med acceleration. Livet blev ett sprinterlopp. Vi började tala om ekonomins muskler. Ekonomins motor drar starkt. Ekonomin skjuter fart. Men mot vad? För ingen nämnde för oss att målsnöret hela tiden flyttas framåt. Mina egna barn är den första generationen sedan, ja, jag vet inte när, som inte räknar med att de kommer att få det bättre än sina föräldrar. Klimatkrisen gör att teknisk utveckling inte längre bara framstår som befrielse, utan också som en skuld som hopar sig på deras axlar. Samtidigt vacklar demokratierna. Kriget återvänder till Europa. Tron på experter urvattnas. Och den digitala offentligheten, den gör oss både mer informerade och mer förvirrade. Vi har mer kunskap än någonsin. Vår mobiltelefon har GPS och en mängd olika navigationsappar. Ändå har vi ingen aning om vart vi är på väg. Herons lilla kula snurrar fortfarande i historiens marginal. Den pyser, roterar, glimmar till i ljuset från elden. I den finns en framtid som aldrig hände. En industriell revolution som inte blev av. Ett Rom som aldrig byggde järnvägar. Det räcker inte att någonting är möjligt. Ett samhälle måste också se möjligheten och sen bestämma vad den möjligheten är värd. I tusentals år var det normala att nästan ingenting blev bättre för de allra flesta. Sen kom några århundraden då nästan allt förändrades. Vi föddes in i efterskalvet av den explosionen och kallade det normalt. Men det är inte normalt. Det är historiskt bisarrt. Och kanske är det först nu, när vi börjar ana gränserna för den gamla framstegsberättelsen, som vi kan formulera en ny. En där utveckling inte automatiskt betyder att allt bara ska bli mer, fast inte heller en berättelse där vi romantiserar stagnation och låtsas att fattigdom är enkelhet och edelt på något sätt. Snarare behöver vi en mognare idé om framsteg. En där kunskap fortfarande får vara användbar och eftersträvansvärd. En idé där frågan inte bara är kan vi, utan också varför ska vi? För vem? Till vilket pris? Och mot vilken framtid? Det är kanske där utvecklingens egen utveckling befinner sig just nu. Inte vid slutet av framsteget, inte heller vid dess triumf, utan i den svåra vuxenåldern. Kvanthopp är slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Ha det bra tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!